Jag ska läsa från Matteus 12. Vid samma tid tog Jesus vägen genom sädesfälten på sabbaten. Hans lärjungar blev hungriga och började rycka av ax och äta. Fariseerna såg det och sa till honom: "Se, dina lärjungar gör sådant som inte är tillåtet på sabbaten." Han svarade: "Har ni inte läst vad David gjorde när han och hans män blev hungriga? Han gick in i Guds hus och de åt upp av skådebröden som varken han eller hans män hade lov att äta, utan bara prästerna. Eller har ni inte läst i lagen att prästerna i templet på sabbaten bryter mot sabbaten utan att bli skyldiga till något brott? Men jag säger er, här finns det som är större än templet. Om ni förstod vad som menas med barmhärtighet vill jag se och inte offer, så skulle ni inte döma oskyldiga. Ty människosonen är herre över sabbaten." Nu ska vi strax ta upp en kollekt till församlingens arbete. Och jag vill bara snabbt nämna att vi kommer ha en utgångskollekt idag också till Ekumeniakyrkans pastors- och diakonutbildning. Vi ber. Tack Gud för de pengar som samlats in under den veckan som har varit. Och tack Gud för det som kommer in under dagens gudstjänst. Jag ber Gud att du ska välsigna gåvorna. Amen. Vi har möjlighet att ge både genom kollektboxarna. Det kommer också komma upp ett swishnummer på kollektsalmen, som också finns på era blad. Annars finns kollektomaten här utanför på kyrktorget, som fungerar som en omvänd bankomat ungefär. Vi sjunger.
Vad roligt att vara här. Jag heter alltså Ida Tonvik och jag är göteborgare i både grunden och i hjärtat, men lever just nu i exil i Stockholm där jag läser till pastor på Teologiska högskolan. Samtidigt som jag då är ordförande för Ekumenia. Och det finns en bok som heter Livet är enkelt men inte lätt. Det är Magnus Sundell som har skrivit den och trots att han råkar vara min farbror så har jag ännu inte tagit mig igenom boken. Men jag tänker ganska ofta på den titeln. Livet är enkelt men inte lätt. För visst är det så. Livet är ganska enkelt på pappret liksom. Vi behöver mat och vi behöver sömn. Vi behöver kärlek. Vi behöver någonstans att bo. Någonting att göra. Och samtidigt så tror jag att de flesta av oss kan stämma in i att det där inte är så lätt ändå. Och vi har nu kommit en bit in i fastetiden. Och temat som jag ska prata om är alltså fasta för din nästa skull. Tidigare har ni pratat om fasta för skaparen och fasta för klimatets skull. Och de här tre temana hänger ju på något sätt ihop. Det finns inga vattentäta skott mellan att fasta för skaparen, skapelsen och sin nästa. Det är på något sätt samma sak. Men fasta för din nästa skull alltså. Och det första som dyker upp i mitt huvud är den fråga som den skriftlärde mannen ställer till Jesus i Lukas evangeliet. Vem är min nästa? Jesus svarar då med liknelsen om den barmhärtige samarien. Där en man, en skadad man ligger i diket och människa efter människa går förbi. Innan till slut en samarier, en man från ett föraktat område, hjälper mannen upp. Jesus avslutar sin liknelse då med att ställa samma fråga tillbaka till den skriftlärde mannen. Vem av dem var den överfallne mannens nästa? Varpå den skriftlärde svarade: den som visade honom barmhärtighet. Och det här är ju en så viktig fråga, då som nu. Berättelsen om den barmhärtige samarien lär oss att vår nästa inte bara är den vi känner, den som bor i samma kvarter eller den som är som vi. Vår nästa är den som påverkas av våra val. Den som behöver vår barmhärtighet. Och 2000 år efter att Jesus berättade den här liknelsen så ser ju världen ganska annorlunda ut. Vi har mobiltelefoner som gör att vi kan prata med och se personen på andra sidan jorden i realtid. Vi kan äta färska bananer från Chile. Vi kan flyga jättesnabbt. Vi kan dejta utan att träffa folk, typ. Och att då, som vi läste i inledningen av gudstjänsten från Jesaja, lossa orättfärdiga bojor, befria de förtryckta, dela bröd med den hungrige. Det får ju en helt annan innebörd när globaliseringen liksom flätar oss samman med människor över hela världen. Och plötsligt är frågan om vem som är min nästa både större och svårare än vad den kanske någonsin har varit förut. Han som syr mina byxor i Bangladesh, hon som skördar mitt kaffe i Peru, familjen som förlorar sin skörd i klimatförändringarnas Somalia, han som krigar för metallen i min mobiltelefon. Visst är också de min nästa. De om några påverkas ju av de val vi gör. Och när Jesus får frågan om vilket som är det största budet i lagen, då svarar han: du ska älska Herren, din Gud, med hela ditt hjärta och med hela din själ och med hela ditt förstånd. Detta är det största budet. Sen kommer ett av samma slag. Du ska älska din nästa som dig själv. Och på båda dessa bud vilar hela lagen och profeterna. Och jag tänker mig att för de som lyssnade till Jesus då lät det här väldigt enkelt, alldeles för enkelt. De som ju tidigare hade haft mängder av regler och lagar att förhålla sig till. Och så säger Jesus att det nu räcker med två. Så enkelt. Men inte så lätt ändå. Och när svaret på frågan om vem som är min nästa är större än vad den någonsin har varit förut, då kan det kännas omöjligt att veta hur man ska göra för att lyckas älska alla dessa nästor över hela jorden. Och hur gör man när olika nästors behov liksom hamnar i konflikter med varandra? En god handling mot någon kan ju samtidigt skada någon annan. Jag ska ge några exempel. Och jag tänker på alla de berättelser om olika missionärsfamiljer som genom historien rest till världens ände för att hjälpa människor i nöd och som verkligen har gjort det. Men där barnen ofta skickats iväg till en skola långt borta och i efterhand berättar om hur de har känt sig bortvalda under sin uppväxt. Eller jag tänker på alla de här olika utbytesprogram som olika kyrkor har, där vi skickar människor över hela jorden för att få vara med om olika kulturutbyten och där man får dela tro tillsammans, vilket ju är oerhört viktigt. Men samtidigt kostar det enorma mängder koldioxidutsläpp som drabbar de allra mest utsatta människorna. Eller ett mer vardagligt exempel. Jag väljer att äta vegetariskt för att jag tror att det är bättre för klimatet och i förlängningen för människorna som bor på de mest utsatta områdena. Och samtidigt så blir min farmor varje gång ledsen när jag inte äter hennes kalops. Ni är med på vad jag menar. Hur hanterar man alla de här olika behov och viljor som finns exakt överallt? Och där jag går sönder om jag ska kunna finnas till för alla. Och jag vet ärligt talat inte. Men jag tror att det finns, att vi kan ha olika förhållningssätt som hjälper oss att hantera det här. Och jag ska göra enligt skolboken utgå från tre punkter när jag pratar om det här. Och det första jag vill prata om, det är vikten av att ha principer. När det finns saker som drar oss åt alla håll, då är det så lätt att falla in i mönster och beteenden som man egentligen inte vill. Och istället för att göra något så gör man till slut ingenting. För tänk om det skulle bli fel. Och liksom människorna som gick förbi den här skadade mannen i diket, är det så lätt för oss att se till vad alla andra gör och sen göra precis samma sak. Och därför tror jag att det är så viktigt att vi tänker igenom vilka beslut vi faktiskt vill ta. Vilka liv vi faktiskt vill leva. Och hur vi ska kunna vara de människor vi faktiskt vill vara. Och utifrån det bestämma sig för några riktlinjer eller principer som får styra mina val och hjälpa mig att ta medvetna beslut när jag egentligen inte orkar. För att bebordsbön är ju inte alltid roligt, men det hjälper oss att rikta tacksamheten till Gud. Att cykla till jobbet är inte alltid peppigt eller härligt, men det hjälper oss att ta hand om skapelsen och våra kroppar. Att läsa Bibeln är inte alltid lika bekvämt som att se en tv-serie. Att inte köpa kläder från Sri Lanka är inte alltid billigt. Att se tiggaren på gatan i ögonen och säga hej är mycket svårare än att bara gå förbi. Men sådana medvetna vanor formar oss till människor som i längden faktiskt befriar de förtryckta. Och fastan kan man ju säga är en sån viktig princip eller ordning där vi liksom får ställa in våran kompassnål. Varje år får vi vara del av en tid och vi får sänka tempot, välja bort, avstå från saker för att istället välja att söka sig in i Guds närhet. Vi får låta bruset tystna för att istället lyssna inåt och uppåt. Och jag tror att det här är så viktigt och att vi ska ta fastan på allvar. För det är först när vi avstår från saker som vi märker vad som binder oss och vad vi klarar oss utan. Och när vi skalar av och kopplar ner, tar tid till bön och bibelläsning eller en enkel löptur med Gud, då blir det också lättare för oss att se våra egna liv med en klarare blick. Och vi får kanske syn på vad det är som faktiskt driver oss, vilka som är våra innersta motiv. Och jag tänker att fastan kan få vara en tid då vi får pröva oss fram att hitta de goda principer som vi behöver för att få hjälp att leva de liv som vi vill leva. För att bli mer medvetna om Guds närvaro i våra liv och för att få hjälp att älska vår nästa. Kanske slutar du köpa onödiga prylar och skänker pengarna till de som behöver istället. Ett sätt att upptäcka att det är väldigt mycket vi egentligen klarar oss utan. Och där vi får ge av våra pengar och på så vis övas i ett mer generöst liv. Kanske loggar du ut från dina sociala medier och laddar ner en bibelläsningsapp istället. Ett sätt att välja bort den tid som kanske mest handlar om verklighetsflykt eller jämförelse. För att istället på allvar lägga tid med Gud. Kanske hoppar du till och med kaffet i 40 dagar, hur svårt det än kan låta. Men det är en liten övning i att avstå sin egen njutning för nästan på andra sidan jordens skull. Och det där vet bara du. Men det viktiga jag vill säga här är alltså, ha principer som håller ordning på ditt liv. Och ta tillfället i akt att låta fastan vara en tid och du får hitta de här vanorna. Som Benedikt sa på 500-talet, bevara ordningen så ska ordningen bevara dig. Men då kommer vi till den andra saken som jag vill säga. Och det är, bryt dina principer. Vi behöver principer, men lika viktigt som att hålla dem är ju att faktiskt bryta dem ibland. Och man kan ju bryta sina principer av olika anledningar. Och grejen med principer är ju att de ska få oss att faktiskt ta de beslut vi vill ta. Och då kan vi inte bryta våra principer för att det inte är kul eller peppigt eller billigt eller bekvämt. Men baksidan med principer och ordningar är att det finns en risk att principen i sig blir själva målet. Och då kan det hända att de plötsligt står i vägen för Gud eller för våra medmänniskor. Och principen eller fastan, eller vad vi nu vill kalla det, är som Jesus säger, aldrig herre över människan. De är till för människan. Och Dietrich Bonhoeffer var en tysk teolog och präst under andra världskriget. Han var med och grundade den så kallade bekännelsekyrkan som gjorde motstånd mot Hitler och tog avstånd från tyska kyrkan när den blev mer och mer påverkad av nazismen. Bonhoeffer var i grunden pacifist, men han fanns ändå mot slutet av kriget med i en grupp som planerade att döda Hitler. Och detta gjorde att han själv till slut blev mördad av nazisterna efter att ha suttit i fängelse i flera år. Och Bonhoeffer skrev ett antal böcker under andra världskriget och de är bra allihopa. Men om ni vill läsa en kort och koncis och väldigt viktig bok så finns det en som heter Liv i gemenskap. I den betonar Bonhoeffer vikten av att ha goda rutiner och vanor för livet. Att vi behöver stänga av vissa saker för att lättare kunna lyssna in Gud. Om att den dagliga bönen och överlåtelsen är livsviktig för ett kristet liv. Han pratar om hur viktigt det är att hitta former som gör att vi orkar ett helt liv i lärjungaskap och efterföljd. Och hela tiden trycker han på att vi behöver varandra i detta. Att ett kristet liv eller ett liv med Jesus aldrig är en one-man-show. Men i den här boken, så nu ska jag citera från den här boken, så skriver Dietrich Bonhoeffer så här. Vi måste vara redo att låta Gud avbryta oss. Gud verkar så att han ständigt och jämnt korsar våra planer genom att ställa människor med deras anspråk och behov i vår väg. Vi kan då gå förbi dem, ivrigt upptagna av dagens viktigheter. Ungefär som prästen gick förbi den misshandlade i liknelsen. Kan hända läsande sin bibel. Och disciplin och viljestyrka är ju bra, men det får inte stå i vägen när Gud låter människors behov korsa vår väg. Det är ju så lätt att fastna i sin egen goda fromhet. Och så vänder vi plötsligt ryggen till en hemlös stackare eller en man i diket. Och det här handlar ju i grunden om att lyssna in Gud, men också om att våga släppa på sin stolthet. Och jag tänker på min farmor. Kanske är det dags att jag ändå äter hennes kalops. Och vi hörde ju tidigare i gudstjänsten om när Jesus tillåter sina lärjungar att plocka ax trots att det är sabbat och alltså inte tillåtet. Jesus levde som jude i en judisk kontext, och för honom och hans lärjungar var såklart sabbaten en självklar och viktig del av livsrytmen. Sabbaten är ju i grunden god, den hjälper människan att sänka tempot och se vad som är viktigt på riktigt. Men när människor hungrar eller är skadade och står där och behöver hjälp, då låter Jesus sig avbrytas för att göra det som i stunden är det bästa. Så ha principer, men våga också bryta dem ibland. Livet kan tyckas enkelt, men det är inte lätt. Och saker händer hela tiden som liksom vänder tillvaron i en ny riktning som vi inte tänkt oss. Vi möter människor som behöver oss, och vi behöver rätt ofta släppa vår egen prestige och vår egen goda fromhet för vår nästa skull. Och vi kan ju egentligen aldrig veta de yttersta konsekvenserna av våra handlingar. Så vi får bara göra vårt bästa. Och så länge vi känner våra egna intentioner och syften, så gör Gud också det. Och det här för oss till det tredje och sista som jag vill säga idag. Och jag använder Peter Halldorfs ord här. Det kristna livet mäts inte i resultat, utan i trohet. Och det här är kanske det viktigaste av allt. För när vi står där och undrar hur tusan vi ska kunna göra rätt när allting kan bli fel. När våra nästor på andra sidan jorden behöver oss, men också den som är precis bredvid oss. Då får vi lita på att livet inte mäts i resultat. Kristen tro är inte någon form av konsekvensetik där störst lycka till flest människor avgör om en handling är god. Kristen tro är att leva i trohet till den Gud som ser allting ur ett mycket större perspektiv, som känner våra tankar och vår vilja. Så när olika intressen krockar, när vi dras åt alla håll och när folk tycker att vi behöver göra en det ena och en det andra för att vara goda människor, då är det bara hos Gud vi kan finna vägen. Och när vi står där ansikte mot ansikte med Jesus en dag, då tror jag inte att han kommer att räkna på antalet koldioxidutsläpp vi har i bagaget, eller hur många bojor vi har krossat, eller hur många varv vi har tagit oss genom Bibeln. För man kan inte mäta ett liv så. Jag tror att han kommer prata med oss om hur allting blev. Och så kommer han att säga, ja, jag förstår. Eller, ja, det där kanske inte blev så bra, men jag förstår hur du tänkte. Eller, du gjorde ditt bästa även om det inte såg ut så. Och så kommer han att säga, och jag var ju där hela tiden när du ropade. Jag viskade i ditt öra, här är jag. Och så kommer vi att tänka att det där visste vi ju egentligen hela tiden. Men vi var rätt ofta för upptagna med att följa alla andras viljor. Att vi glömde lyssna inåt och uppåt och låta Gud avbryta oss ibland. Så ja, livet är kanske rätt enkelt på pappret, men det är inte så lätt ändå. Och då får vi hitta former, ordningar och principer som formar oss och hjälper oss att leva så som vi faktiskt vill. Men lika viktigt som att följa det är att också våga bryta de principerna ibland. När Gud och människor hamnar i vår väg. Och så får vi aldrig glömma att det i Guds rike inte handlar om mätbara resultat, utan om trohet. Och jag vill avsluta med att läsa en av Moder Teresas mest välkända dikter. För den sammanfattar på något sätt allt det jag vill säga idag. Människor är ofta oresonliga, illojala och egoistiska. Förlåt dem ändå. Om du är ärlig och uppriktig kommer människor kanske att utnyttja dig. Var ärlig och uppriktig ändå. Det du tillbringat år med att bygga upp kan någon annan rasera över en natt. Bygg ändå. Om du finner frid och lycka kommer kanske någon att bli avundsjuk. Var lycklig ändå. Det goda du gör idag kommer kanske att vara glömt imorgon. Gör gott ändå. Ge världen det bästa du har och det kanske inte räcker. Ge det bästa du har ändå. För i slutändan är det här en sak mellan dig och Gud. Det var faktiskt aldrig en sak mellan dig och dem. Vi ber tillsammans. Tack Jesus Kristus för att du känner våra innersta motiv och våra viljor. Du ser hur svårt det är att ibland hitta rätt. Eller hitta vägen när det finns så mycket som drar oss åt alla håll. Hjälp oss då att hitta former och ordningar som vi kan få luta oss mot när vi ska ta svåra beslut. Men avbryt oss ibland, Jesus. Så att vi får släppa på vår egen prestige och lära oss att lyssna in dig. Och så ber vi, Herre, att du hjälper oss att leva i trohet mot dig. Att sluta mäta våra liv i resultat. Att hjälpa våra nästor, men alltid veta att det handlar om relationen med dig. Amen.